En podcast från Aftonbladet.
18-årige Liam Nebel, som misstänks för skolattacken i Fagersta i förra veckan, rörde sig i en miljö på internet där skoldåd har hyllats.
Några minuter innan dådet la Liam Nebel upp en bild på sitt TikTok-konto som ser ut att vara tagen från en toalett. TikTok-kontot försvann från plattformen på fredagskvällen, men innan det togs bort hade kontot lagt upp flera videomontage på olika våldsverkare, bland annat inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utöya terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska.
I samband med skolattacken på Brinellskolan i Fagersta publicerades bilder på ett svärd på ett konto på TikTok. Polisen kopplade senare ihop kontot med dådet på skolan. Det här kontot har tidigare varit aktivt i grupper där skoldåd glorifieras, men också i högerextrema miljöer på nätet. Innan kontot stängdes ner så hade det tiotusentals visningar och på kontot förekom filmer och hyllningar av gärningsmän som blivit populära i högerextrema kretsar, bland annat mannen som genomförde skolattentatet i Trollhättan 2015. Enligt den amerikanska organisationen Anti-Defamation League så kan hyllningarna av den här typen av gärningsmän och dåd bidra till att normalisera våld. Hur ser den här speciella nätmiljön ut? Vilka reaktioner har det funnits i sociala medier efteråt? Och går det att hitta de som planerar den här typen av dåd innan de utför dem? Det här pratar vi om i Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och gäst idag är journalisten My Wingren. My, kan du börja med att berätta lite om den miljö som Liam Nebel var en del av på nätet?
En subkultur på internet som är en internationell, löst sammanhållen nätverk skulle jag säga. Det är liksom inte en organisation utan det är snarare hashtags eller memes eller bilder eller saker som unga personer som känner sig marginaliserade samlas kring.
Och vilka plattformar var det som man använde sig av för att kommunicera med andra?
Ja, men den primära plattformen är TikTok, där han har haft en ganska framstående roll. Han har liksom använt TikTok som ett sätt att glorifiera massmördare och skolskjutare, vilket är på något sätt den här kulturens liksom primära... Ja, men i den här miljön så möts man av en gemensam fascination av massmördare och skolskyttar framförallt. Där man i miljön dels gör edits som är snabbt ihopklippta filmer med olika musikläggningar och liksom bilder från de här attackerna. Där man på olika sätt liksom, ja, men förhöjer de här massmördarna och skolskyttarna.
Nu använder du av det här ordet edits som många människor lägger ut på olika kontot. Vad är det som menas med just edits?
Ja, edits är egentligen bara ett videoklipp som man har klippt ihop med bilder, ljud, kanske AI, animerade figurer. I den här miljön så är det framförallt att man tar olika liksom, människor som har begått ett massmord eller skolskjutare och så gör man kanske att de dansar på platsen där de har genomfört skoldådet. Så det kan vara, om det har varit en amerikansk skoldåd, så kanske man gör en edit av en person som dansar på den skolgården, och sen använder man olika ord för att inte bli bannad på TikTok, för det här är ju våldsförhärligande. Så att istället för att skriva den här personen beundrar jag, så skriver man min kompis kramade 52 personer på den här synagogan idag. Och då är det ett sätt att liksom hylla en massmördare.
Liam Nebel hade massvis med visningar, hans filmer på hans konto, flera över 10 000 visningar och också 10 000-tals gilla-markeringar. Vilka är det som har tittat på det här?
Ja, men det har ju dels varit personer som har befunnit sig i den här miljön. Miljön är liksom, den är väldigt lättillgänglig på ett ganska märkligt vis, för att den ligger öppet på TikTok. Även om användarna då och då blir avstängda, så har de alla liksom ett backup-konto som kommer snabbt upp igen och postar samma videos igen. Och där har har han liksom blivit en central figur för att folk har gillat hans edit så mycket. Så, men han har också haft en ganska alltså han pratar för väldigt många och har haft liksom en socialt viktig roll i den här miljön. Men det är inte bara de som är i liksom den här kulturen som nås av videosarna, för TikToks algoritmer gör att saker som är populära gärna ska spridas till fler.
Han verkade vara noga med sin anonymitet. Vad fick man ändå veta om honom om man såg hans innehåll?
Ja, liksom på hans konton så har han varit väldigt försiktig med hans riktiga namn eller vart han bor. Så personer på TikTok efter dådet blev ganska förvånade när liksom det kom fram. Han kallade sig till exempel för Alex eller Vlad vid ett annat tillfälle. Så att på sätt och vis har han ju varit väldigt anonym, men samtidigt så har han också varit väldigt öppen med vilka han beundrar, vilka han stöttar, vilka intressen han har. Så på det sättet har han varit väldigt öppet och det har varit ganska enkelt att liksom spåra liksom hans fotsteg.
My Wingren har tidigare hittat personer på nätet som planerat ett våldsdåd och kunnat larma polis. Hur svårt är det att hitta den här typen av personer på internet? Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Häng kvar! My Wingren, vad har det varit för reaktioner på det här dådet då i Fagersta i sociala medier efteråt?
Nej, men det har varit lite blandat. Det har varit en hel del som har varit chockade över att han, som de säger, faktiskt gjorde det. I den här miljön så kommenterar de ganska öppet på kommentatorsfält på varandra. Så det har, jag har liksom kunnat följa hur reaktionerna har varit när det väl kom fram att det var just han som hade genomfört dådet. Så reaktionerna till en början bland de som har varit hans vänner har varit så här: wow, jag trodde inte han skulle göra det på riktigt. Vilket på något sätt tyder också på att han faktiskt har pratat om att göra någonting liknande. Sen har det varit också en hel del, förut så gjorde han video som andra skolskjutare och massmördare, och nu är det liksom hans vänner som gör samma video som honom.
Hur vanligt är det med den här typen av internetaktivitet vid skolskjutningar och skoldåd?
Lite svårt att säga. Det är, liksom, det är absolut en liten cirkel. Alltså det är inte så att de flesta, men jag skulle också säga att liksom vi har det är väldigt enkelt att komma in i de här miljöerna. De här algoritmerna som finns på sociala medier gör att det här dyker upp i flödet. Har man många, man tittar på vilka, det finns liksom internationell forskning som har tittat på vilka som är med i den här liksom nätmiljön, den här subkulturen. Och då har man sett att det primärt är unga personer som ofta inte mår bra och har dåliga erfarenheter av skola eller hem. Och det är ju såklart extra oroande eftersom det kanske är de som också är särskilt sårbara för att faktiskt planera och genomföra en sån här våldsattack.
My, du har ju tidigare hittat personer som har planerat våldsdåd på nätet och lyckats stoppa dem. Hur svårt är det att hitta de här personerna?
Det är nästan obehagligt enkelt. Liksom bara under dagen har jag hittat ganska många konton på TikTok som säger att de vill göra ett eget dåd. Där de fotar kläder och kanske en kniv på, som de har lagt ut fint på ett golv och sagt: någon dag kommer det bli min tur. Eller att de skriver att de rättfärdigar det som hände genom att säga att man ska stå upp mot mobbare. Så det ligger, liksom, den där typen av kommentarer ligger väldigt öppet. Men med det sagt så skulle jag säga att det är inte alla som faktiskt går vidare till att gå från att liksom drömma om ett sånt dåd, att planera ett sånt dåd, speciellt inte när man är i en social gemenskap som uppmuntrar det och som säger att det här är en rimlig väg att ta. Känner du dig illa behandlad, då har du rätt att hämnas. Men att liksom gå med de tankarna till att sen gå till nästa steg, att liksom skaffa en riktig kniv, skaffa ett riktigt vapen, att ta med sig det vapnet i skolan, att gå in i skolan. Det är så många steg däremellan att det är väldigt svårt att säga att bara för att du pratar om det och att du kanske till och med planerar det, så är inte det samma sak som att du kommer genomföra det.
Vad vet vi då om hur polisen jobbar med att hitta de här personerna?
Det vet vi ganska lite om. Det är väl polisen har, alltså man har liksom inom, från polisen gått ut och sagt att man ser en, liksom en ökande trend av radikalisering av våldsbejakande extremism på nätet hos unga. Och att det är någonting som är väldigt viktigt att, att agera på. De säger också att de har liksom patrullerande poliser på nätet. Men sen vad det betyder och vad det innebär, det är ganska klurigt. Jag har kartlagt liksom dåd som har planerats i Sverige, som både har genomförts och som inte har genomförts, för att det på olika sätt har stoppats. Och för det mesta så stoppas det inte av polisen, utan av socialtjänsten eller lärare som har liksom märkt att en ungdom har börjat prata om att han ska minsann gå till skolan och beväpna sig, eller att han har skickat ett mejl eller på olika sätt varnat om att det kommer begå ett dåd. Och därför har de liksom förebyggts eller att de har blivit lagförda.
Men jag tänkte lite på, men om man väl har kommit in i den här typen av miljön, kan man komma ur de här nätverken?
Ja, men det är svårt. Dels för att den här miljön är en väldigt bekräftande miljö. Det är liksom en miljö som själva beskriver sig som outsiders, som på något sätt skapar ett vi och dem. Att vi som är med i den här communityt, vi är inte vanliga människor, vi är inte normies, utan vi är alternativa. Och så skapar man liksom en egen gemenskap kring det, och den gemenskapen är väldigt stark. Man är väldigt lojal mot varandra, man liksom man tar hand om varandra. Och dessutom så blir det extra svårt, för att även liksom hur sociala medier är uppbyggda idag, så är det så att det du kommer få upp i ditt flöde är det du tidigare har tittat på. Så att även om du skulle känna så här, nu vill jag ta en paus från det här, så är det jättesvårt att få in andra saker i ditt TikTok-flöde än det du tidigare tittat på. Så tittar du på videos som hyllar massmördare, så är det jättesvårt att byta ut det mot videos som hyllar fotbollsspelare eller popstjärnor.
Borde egentligen techbolagen bli bättre på att plocka bort det här innehållet?
Ja, jag tycker att det definitivt finns ett behov av att ta bort våldsbejakande extremism. Jag tycker det står ju i liksom alla sociala medieplattformars så, riktlinjer, att våldsbejakande extremism inte ska få finnas på deras plattformar. Men det den här miljön gör är att de väljer att använda andra begrepp. Att istället för att skriva vi är för det här communityt, så säger man vi är anti-communityt. Och man säger att man lajvar, att man leker det. Det här är bara ett rollspel. Och precis som jag sa innan, att istället för att säga han, min hjälte dödade så här många, så säger man min kompis kramade. Så på det sättet så lyckas de liksom gå runt de plattformarnas regler. Men det är också väldigt tydligt att många av de dåd jag har följt, eller personer som har varit inne i miljön, för jag har bevakat den här miljön i 2-3 år, så säger de själva att det är väldigt svårt att liksom sluta få upp det i flödet.
Men om man då är orolig över att någon i ens närhet rör sig i den här miljön på nätet, hur tycker du att man ska agera då?
Nej, men jag tycker man ska kontakta polisen och socialtjänsten. Jag tror att det är jätteviktigt att blir man orolig, då ska man inte vänta, utan man ska söka professionell hjälp, för det finns.
My, tack snälla för idag.
Ja, men tack.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Jenny Ågren, och journalisten My Wingren. Du hittar alltid Daily i Aftonbladets app. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.